Regeringen behöver backa om 13-åringar i fängelse.
Jag tvingades avbryta skolavslutningen och den hetaste snackisen på skolgårdarna. Ska vi sätta barn i fängelse?
Och så frågar vi oss, vad ser Linda Lindberg när hon tittar i spegeln?
Det här är, vad fan var det nu för något? Det här är politiken. Det här är politiken med
Henrik Torhammar.
Henrik Torhammar var det. Maggie Strömberg och den sista, Torbjörn Nilsson. Så är det.
Gunnar Strömme, justitieministern, vill inte längre sätta 13-åringar i fängelse. Nu ska man ha fyllt 14 år, berättade han på en pressträff idag.
Vill?
Nej, han får ju inte igenom sitt förslag i riksdagen. Eller han är, det är ett lotteri huruvida han får igenom sitt förslag eller inte, tror jag att han sammanfattar det läget.
Han får böja sig för en högre makt, nämligen den socialdemokratiska partikongressen, som har kommit fram till att det är acceptabelt att sätta 14-åringar i fängelse. Dock inte 13-åringar.
Alltså, som jag förstår det, eller vad det började snackas om i veckan, så har ju oppositionen då, de andra tre är ju emot helt och hållet, även 14-åringar i fängelse. Och då,
de andra tre, vilka då?
Alltså Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
De andra tre oppositionen. Mm.
Ja, och Socialdemokraterna har ju haft förslaget om 14. Men skulle de då ha tre olika linjer så skulle ju regeringen vinna. Socialdemokraterna, som är ju bra på att göra omröstningar med olika typer av linje 1, linje 2, linje 3 för att få det resultat man vill ha.
Ingvar Carlsson-stilen.
Hade därför. Jag tänkte mer på kärnkraftsomröstningen.
Ja, det var Ingvar Carlsson som gjorde det upplägget.
Okej.
Han fick det på uppdrag av Olof Palme.
Han är gammal, men han har också varit med länge.
I utskottet hade man ju då i alla fall kommit fram till att man skulle göra en gemensam nej-reservation mot regeringens förslag. Så att man skulle kunna vinna, och sen skulle Socialdemokraterna lägga sitt 14-årsförslag som ett litet tillkännagivande vid sidan av. Eftersom de hade hört att det fanns flera liberaler som var tveksamma till att rösta för 13-årsgränsen, som var emot.
Och det fick vi också på redaktionen höra här i veckan.
Mm, det har vi hört. Vissa tidningar har publicerat namn, och det ska då röra sig om Jakob Olofsgård, Cecilia Rönn, Malin Danielsson, Helene Odenjung och Anders Ekengren, vad jag förstår. Personer som ju är kända från en annan strid.
Vilken tänker du på nu?
Då tänker jag på Simona Mohanssons stora strid. Det här är ju motståndare till Mohanssons SD-linje. Folk som ändå är på väg ut, de flesta av dem.
Just det.
Sådana som kanske inte har vunnit sina nomineringsstrider. Nu ser ju hela liberala riksdagsgruppen att vara på väg ut ur riksdagen, men de här människorna hade förmodligen inte fått nya platser även om de hade velat. Vissa som Helene Odenjung har varit tydlig med att säga så här, jag ställer inte upp.
Nej, det har jag väl lämnat i protest. Men det här är ju också personer som i ett vanligt läge i riksdagen hade blivit utkvittade. Men nu när kvittningssystemet har fallit så går det inte att kvitta ut dem. Ja, nu måste ju varje enskild ledamot rösta.
Ja, men det som är riktigt härligt episkt i den här härvan. Alltså Sverigedemokraterna och deras oförmåga att rekrytera rätt personer på sina valsedlar till sin riksdagsgrupp startar ett problem som liksom aktiverar liberalernas välkända problematik kring att hålla ihop sin riksdagsgrupp. Vilket då tvingar Moderaterna att hjälpa Socialdemokraterna med sitt regeringsunderlag, alltså oenigheten.
Eller till och med be om hjälp från Socialdemokraterna för att få igenom sin reform. Ja. För det är ju liksom en perfekt storm mellan då SDs kvittningskaos, Liberalernas, liksom Simona Mohanssons beslut att låta liksom partienigheten väga lättare än då omsvängningen mot SD-ministra, och att Moderaterna har vägrat blocköverskridande. Alltså Socialdemokraterna har ju kommit flera gånger under mandatperioden och sagt, kan vi göra upp om rättspolitiken? Och Moderaterna har ju hela tiden sagt, vi tänker inte hjälpa er med ett problematiska regeringsunderlag.
Ja, och nu är det ju en blocköverskridande uppgörelse. Alltså den rör ju bara den här lilla detaljen i kriminalpolitiken. Det finns ju en massa andra saker också. Men det här är ju blocköverskridande. Och det enda Tidöparti som inte liksom har varit inne, vad vi vet, och schabblat eller härjat i den här frågan är ju Kristdemokraterna, som de andra tre har skällt ut efter noter för att de har drivit i energifrågan så hårt, att vore det inte bättre om vi gjorde upp över blockgränsen och fick till långsiktiga uppgörelser och så vidare. Det är ju episkt, tycker jag.
Man skulle kunna tänka sig att Magdalena Andersson och Teresa Carvalho, alltså rättspolitiska talespersoner för Socialdemokraterna, som har sagt att vi vill ju ha pakten med Moderaterna, vi vill ha 10-årspakt om brott och straff, den ska vara längre än Dostojevskis roman tar att läsa för en normal människa. De har inte tagit i hand på det här. Man kan tänka att det finns ju massa strategiska politiska beslut bakom det här, att högern vill att kunna kleta miljöpartism, vänsterblödighet på Socialdemokraterna, som ändå har någon sorts liksom batongsossighet i sig. Men då blir det ju, man har ju inte liksom gjort upp den här dealen, utan man har ju verkligen, ja, men nästan på det här liksom sossiga sättet, fått bara liksom skriva om och liksom lite hopp på.
Vi lägger fram ert förslag och hoppas att ni röstar för det.
Ja, det är väl ändå så här ni vill ha det. Och jag vet inte
och det som utredningen vill ha, ska man ju också säga.
Ja. Och sen ska vi säga att regeringen säger så här, att det var det här, eller så var det risken att förlora hela reformen. Det är ju inte bara den här delen, det är ju massa andra delar också som då skulle ha gått om intet.
Mm. Man kan ju också fråga sig, vad är den så att säga folkliga linjen här? Vi närmar oss ju ett val. Och nu så säger ju då regeringen att de ska komma med en ny proposition om 14 år och att den ska läggas fram någon gång i augusti. Strömmer har inte kunnat definiera datum mer, men det är ju...
Nej, men det ska väl röstas om den då, när det är den här inkallade sommarriksdagen.
Ja, och då blir det ju verkligen i valspurtsstämning. Är det valvinnande att vara hårdast i kriminalpolitiken idag? Eller har så att säga vinden kantrat? Eller vem?
Alltså, det var intressant på Moderaternas Sverigemöte, för då var jag ju när Strömmer hade sitt så kallade seminarium, som ju bara var att han svarade på publikens frågor.
Och då, underbart upplägg.
Då var det i alla fall en ung person som jag minns som reste sig upp och sa att den här frågan är väldigt svår på skolorna. Alltså när man är ute och då som ung muffare och kampanjar på skolorna, så är folk upprörda över det här. Och det pratas ju också om att den har varit svår just mot de kvinnliga väljarna, att nu är de ju ute och säger att vi måste också kunna låta mjuka och det ska vara både hjärta och hjärna och så här. Och då är det ju just, alltså mycket av den här rapporteringen har ju präglats om så här, får 13-åringarna ha med sig sitt gosedjur på fängelset? Är de, alltså
hur många 13-åringar har gosedjur?
Det är ju liksom en... Man har ju velat ha så här 13-åringen med AR-15 som går ut på torget och skjuter ihjäl folk. Det är den man vill visa upp. Men sen så har det istället blivit en diskussion om vilka gosedjur man får ha. Och om man inte kan somna, kommer det komma någon vuxen och hjälpa ändå? Och så här.
Jag ska säga, jag var på en skolavslutning, för det här är Stockholms skolavslutningsdag. Så att det var... mycket härligt dubbelhet att kasta sig iväg och försöka skriva en text och spela in poddar. Men det är verkligen inte de vanligaste ämnen, förutom, du vet, det klassorienterade som jag har med andra skolföräldrar när de vet att jag håller på med politik.
När de kom fram till dig på kyrkbacken efteråt?
Ja, eller liksom i olika sammanhang så är det ju så här. Men det här med att sätta barn i fängelse, sätta 13-åringar i fängelse, att det är, och det är människor som då liksom på något sätt så här, säger så här, men jag är ändå på högra sidan,
du,
men jag tycker det här är fel.
I ett borgerligt skoldistrikt.
Det känns så, och att det här är liksom en fråga, alltså som folk tänker så här, typ att jag förstår många olika avvägningar, men du som någon sorts som jobbar med det här, kan du förklara det här för mig? För jag fattar inte vad liksom de som jag brukar tycka om, varför de gör det här. Och det här är ju spännande så här. Skulle det här nu, att Moderaterna, Gunnar Strömmer, tvingas moderera sig, skulle det kunna bli valvinnande? Visa sig, nej, men vi sätter ju inte barnbarn i fängelse längre. Det är ju 14-åringar.
Det är
ju...
högstadiet, det är inte mellanstadiet.
Precis, det är 13-åring väl också högstadiet. Det kan vara skitsamma. Men i alla fall, eller sossarna i alla fall med på det här och sossarna hatar inte barn, eller jag vet inte, att man skulle ha någon sån grej. Men frågan är om funkar det här verkligen, för att det är ju ändå 13 år som Moderaterna vill ha som ålder.
Ja, och har argumenterat väldigt hårt för. Alltså Gunnar Ström har ju suttit i Skavlan i nästan i bråk med andra i, runt det där bordet och liksom förklarat att SIS-hemmen är så dåliga, det finns inga andra alternativ, det är det här vi måste göra.
Ja.
Samtidigt har ju remissinstanserna varit jättekritiska och det har varit frågetecken kring kommer man kunna lösa skolgången till exempel i fängelserna. Det, alltså, allt verkar ju inte riktigt ha varit på plats heller.
Nej, så att frågan är ju en tilltvingad kompromiss om det skulle hjälpa dem, om det ändå egentligen är det här de vill ha och det här de har liksom kört på så hårt. Jag hörde ändå regeringen försökte säga så här, ja men givet då att S liksom baxar igenom det här med oss, är det så då att vi kan peka på nu är det rödgrön oenighet, nu är det rödgrön oenighet. De kanske liksom...
Det kan de ju hoppas på.
Ja.
Men det finns ju liksom... Andra sidan av det är ju hur raka ryggar har moderater. Det kan ju finnas en och annan moderat som kanske tycker att det är väl bättre med 14 än 13 till och med. Vi kanske behöver vara lite mjukare. Men sen finns det ju de som snarare jämför det här med AR-15-striden. Alltså... Hur ser det ut när vi bara viker ner oss och böjer rygg för en massa andra? Varför står vi inte upp för det som vi tycker på riktigt? Utan anpassar oss efter opinion eller allmänläge. Så det finns ju den där dubbelheten i partiet.
Ja, då är det väl det där frågan just vilka som verkligen vill ha den här sänkningen till 13 år. Den opinionsgruppen, för om vi hoppar till AR-15 så fanns ju argumentationen att det här blir en symbolfråga, kärnväljare liksom glesbygdens folk, de här männen som kanske inte själva har en AR-15 men ser på något sätt, det här är liksom miljöpartistiskt kladderi, men vilka är det som verkligen argumenterar för att, nej men det räcker inte med 14, vi måste just ha 13.
Ja, det är ju Gunnar Strömmer som har investerat rätt enormt under mandatperioden för detta, alltså. Sen är det väl ingen människa som vet på riktigt om han tyckte det innan det blev nedskrivet på ett papper på Tide slott.
Mm.
Och han så att säga behövde tycka det och driva igenom det.
Det blir ju en prestigeförlust för Gunnar Strömmer personligen såklart. Och han är ju också en av den här regeringens och Moderaternas starkaste profiler.
Ja, ett riktigt vallokomotiv.
Men och att han nog kände lite så själv fick man ju känsla. Vi var också på skolavslutning och jag som den fantastiska förälder jag satt och jobbade hela skolavslutningen. Men, och då i min mobil så var det liksom en diskussion om så här, för vi hade, ja men det är så här, när kan vi pusha ut nyheten? Vi har en viss typ av uppgifter, kan vi publicera dem? Vad har vi för embargo? Så är det liksom en diskussion med nyhetschefer och reportrar och sådär som funkar bakom kulisserna på tidningen. Och då enades vi om att så här, men nu kommer han ändå, vi väntar på att han säger det själv här på pressträffen.
Mm.
Och sen tog det, tror jag, om det var 11 eller 14 minuter innan han sa sin nyhet. och vi brukar ju prata om Gunnar Strömmers långrandighet, men det här var ju liksom extremt när man sitter med fingret på pushknappen och han liksom aldrig säger det.
Undrar om det var så här folk kände när Sverigedemokraterna skulle komma med sitt besked 2014 om vilken budget de skulle rösta för.
När de körde en halvtimmes inledning.
Ja, och jag kommer ihåg, då var mediediskussionen så här, vi gav gratis propaganda till ett parti, så här kan vi inte göra, vi kan inte bara sända rakt liksom ifrån någon som säger någonting, utan vi måste äga nyhetsvärderingen.
Det är mycket intressant att du hamnar i budgetomröstningen 2014.
För det var då allt började.
Ja, men det är ju
det var då svensk politik blev kul.
Det är ju alltings moder ändå. I det som har hänt i parlamentet sen dess på något vis.
Ja, men nu glömmer alltså, du ändå inte Magdalena Anderssons brytpunktutbrytning.
Absolut. Socialdemokraterna var absolut först. Men det är ju Sverigedemokraterna som har så att säga upprepat ett anarkistiskt beteende skulle man kunna kalla det, eller ett beteende där man vill ändra riksdagens arbetsformer på olika sätt men inte har de andra partierna med sig i det utan liksom driver det aktivistiskt. Och här kokar det ändå ner till att ta den här striden om kvittningen som de har gjort. Var det så himla klokt? Alltså, dels så har de ju då fått en debatt om det. Men jag menar, där Henrik Winge sitter i Expressens podd och pratar om att regeringsformen, grundlagen, måste ändras. För den stämmer inte överens med hur folk betraktar riksdagsledamöters status och sådana saker.
Alltså att man ska kunna kicka ut vildarna helt enkelt.
Ja, alltså att man ska ge all makt åt partier. I ett liksom politiskt system som redan har gett partierna extremt mycket makt. Så det, är det verkligen en diskussion de vill ha i valrörelse? Mm. Till att börja med, är det de vill ägna sin valrörelse åt? Och för det andra då, alltså här får de inte ens genom politiken. Det som har varit trumfkortet ju, att
tiden
överlevererar. Det går bättre än vi trodde. Vi är mer ense än vi trodde. Det finns ingen regeringskrisrisk här inte. Nej, och kommer det precis liksom innan valet ska vara.
Och just någonstans att så här, vi kan vara väldigt olika sorts partier. Det kan vara verkligen svårt, liksom, det kostar på det här. Men det, liksom, det vi gör, det är ju som Simona Mohansson säger, tar ansvar, eller Ulf Kristersson säger liksom, att det blir ju leverans. Vi gör någonting åt de här problemen, skapar majoriteter. Och sen nu så är det kanske så att någonstans så det här, jag beskrev det en gång som att ta två skrikande katter och stoppa dem i samma påse.
Du gjort det?
Är det alltså L och SD?
Ja.
Eller,
Och man tänker så här, vad duktigt Ulf Kristersson. Vilken show. Varför ska två skrikande katter vara i samma påse? Och nu ska dränka dem båda, det håller jag på att säga. Det är liksom väldigt oklart. Men så här, om du ena sidan har ett parti då, som vi var inne på, som behövde ha kvittningen som en sorts moralisk, vad heter den här, blåser ut, tryckkompressor, vad heter det?
Jaha.
Ventil! Moralisk ventil!
Ja, ventil är ett ord.
Ja. För att kunna liksom hantera det här, att de bara så här, vi går med på så mycket sött och salt här just nu så att jag håller på att kräkas ut det söta och salta.
Du menar att Liberalerna under mandatperioden har haft ganska många bortkvittade ledamöter i känsliga voteringar. Det har ju varit ett sätt för dem att som parti ändå kunna stå bakom en del tid salta saker då.
Ja, och sen å andra sidan har du ett hårt parti uppifrån styrt som liksom kastar ut folk hela tiden och känner så här, vi blev insläppta i kvittningssystemet så himla sent så vi har liksom inte fått den här kärlekskänslan som ni andra partier har, liksom ni systemälskare, utan det viktiga är vad som händer på valdagen så att vi kan liksom bryta hela det här systemet. Och sen också man förstår åtminstone Elsa Widding som väl pratat om det här trycket från partiet, eller vad hon uppfattat som svansen, har varit så extremt hög så att det känns nästan som det har fått motsatt effekt på henne. Mm. Att det här hårda partiet som bara, what the fuck, vi satt hårt mot hårt. Man bara, det kanske inte får de effekter som ni har tänkt.
Nej, här är det ju snarare som att knapptrycka kompaniet strikes back.
Är det Marie Paulsson som nu riktigt, jag säger, blir glad i sin himmel? Jag tror inte alls hon är död. Nej. Och jag är osäker på om hon heter Marie Paulsson.
Jag tror hon heter Ann-Marie.
Ja. Ann-Marie Paulsson.
Det är en bok som kom för typ
28 år sedan, 5000 år sedan,
10-15 år sedan.
Hon var ju kritisk mot just att man förväntades vara en knapptryckarkompanist.
Ja, man skulle kunna få tänka lite högt och fritt.
Men jag måste säga att jag tycker inte hon har helt fel. Jag var i riksdagen i veckan, alltså nu kommer inte jag ihåg hennes bok så hon kanske visst har fel, men skitsamma. Jag var i riksdagen i veckan och kände...
Får jag pausa där? Är det hon som också gav oss RUT och pigavdrag och sånt?
Ja, stäm.
Ja, tänk vad mycket du har gett oss, Ann-Marie.
Mm. Ja, i riksdagen i veckan så drabbades jag ändå av känslan att jag tycker kanske inte att de ska ta tillbaka kvittningssystemet. Alltså för att det var... Men jag var där under votering och man kände så här, oj, plötsligt står faktiskt liksom varje votering betyder någonting. Det satt jättemånga människor och följde dem. Folk var försenade in med tåget. Varje riksdagsledamot måste också bekänna färg. Man kan liksom inte fega ur. Liksom, kanske är det så att liksom, ska det vara det här som då Henrik Winge vill ta bort, att varje ledamot måste äga sitt mandat, eller varje ledamot har rätt till sitt mandat och ska inte kunna liksom plockas bort av partierna, då kanske de också faktiskt behöver ha det på riktigt, alltså att vi ska kunna kräva det av dem. Du behöver gå dit och trycka på knappen och stå upp. Du kan inte bara fega ur och kvitta ur dig.
Riksdagen blir ju väldigt mycket mer relevant. Det är ju inte bara det att Tidö-regeringen nu har en massa viktiga och stora förslag som de vill få igenom. Det skulle ju gälla en hel mandatperiod att riksdagen får en större relevans så att det blir mer spännande.
Ibland begärs det ju kvittningsförbud i just känsliga frågor för att skapa den där effekten.
Men jag tror det där, jag försökte prata med någon sosse som också just hade tagit för länge sedan upp det här med att så här, har du noterat att det är så många, relativt många liberaler som är borta ur kvittningssystemet? Och jag bara nej, och sen så inser jag så här, jag hade inte fattat kvittningssystemet, och när man väl liksom förstår kvittningssystemet så är det är svårt att bara rakt av försvara det här, så liksom, det här är det självklara skyddet för att inte cancersjuka människor ska tvingas sjuka, eller att magsjukan ska spridas överallt.
Det används ju till annat. Det används ju när man tycker att det är lite för jobbigt att ha sitt namn på ett visst förslag för att man inte håller med.
Och liksom just att de har de ändå höga kvoterna med 12% som på något sätt så här, det är
12% som alltid är utkvittade.
Som slipper jobba eller slipper liksom, och det, sen säger ju många partister att vi vill verkligen ändå göra de här grejerna. Men den här, man har gett sig lite privilegier eller kanske oljat systemet på ett sätt så det ska funka.
Ja, men det är ju också för att det är så jämnt i svenska val ofta. Alltså att det ska funka med de här ganska liksom tajta mandatöverviktssituationerna som vi har haft de senaste åren eller efter de senaste valen. Men nu funkar det ju uppenbarligen inte.
Men
eller
Maggie,
har ju problem.
Du Maggie, du lanserar då det här som en vitamininjektion för demokratin i Sverige.
Ja, men jag kände så i alla fall. Jag kanske ändrar mig. Jag är ju en sån regelperson. Jag har väldigt svårt för att inte följa regler själv.
Så om man tar i hand med dig, då gäller det handslaget.
Ja, men jag blir väldigt... Nej.
Det måste vara en skriven regel.
Okay,
nej, men till exempel så här, man får inte ställa ner elskrot i soprummet. Det skulle jag aldrig göra eftersom det är en regel som bostadsrättsordföranden har sagt till mig.
Ja.
Men man kan ju fungera olika där.
Man kan behöva ha en bulvan som gör det åt det.
Men liksom, så därför var nog min spontana känsla för kvittningssystemet var så här, men alla regler måste väl upprätthållas, hur ska annars fungera? Men nu har jag en annan känsla. Men det är inte så viktigt vad jag tycker i detta. Men Lena Melin har också sagt att man inte borde få kvitta ut sig längre. Hon gick ut väldigt tidigt och slog fast det i Aftonbladet.
Ja, men det kanske...
Hon var nog mer inne på din, så här, de är lata. Men jag är mer inne på att omröstningar faktiskt blir på riktigt.
Det är spännande det här, för det man allt mer börjar fundera över den här våren, den här politiska våren, är ju hur tänkte den sverigedemokratiska ledningen, gruppledningen, eller vilka som nu var med i den chatttråden.
Exakt, när, vilken slinga var det just nu.
När de bestämde sig för att agera på ett sätt som kunde leda till att de andra partierna blev upprörda över hur de hanterade kvittningen. Alltså,
tänker så här, ångrar sig Linda Lindberg och Henrik Winge och de andra
alltså,
nu?
Linda Lindberg måste i alla fall tittas i spegeln nu och tänker jag, och fundera på, blev det här så bra? Alltså dels i att ett viktigt SD-förslag i ett viktigt SD-område, rättspolitiken, inte blir verklighet som det ser ut. Men ännu mer i, det föder ju nya debatter och diskussioner, alltså ingen hade väl kanske tänkt att när de tog det beslutet så skulle det leda till att plötsligt så blev riksdagen liksom en plats där det hände saker. Riksdagen levde upp, det var folk i den. Det var spännande, intressant, roligt. Alltså för oss journalister tänker jag nu på.
Även för dem tror jag. De verkar själva lite uppiggade av situationen, känner man när man är där. Men jag tror ändå att för SD så hade det... Alltså, den andra frågan som gällde ju övergångsreglerna för de nya kraven för medborgarskap, där ju, som omfattade 100 000 personer som nu står i kö för att få, eller som har ansökt och, medan de gamla reglerna gällde. Det tror jag hade varit en mycket svårare fråga för SD. Alltså en svårare förlust än att det blir 14 istället för 13.
Så därför tänker du dig när Linda Lindberg tittar sig i spegeln att hon ändå är nöjd med hur hon, hur hon har agerat?
Jag tror det, men frågan är ju också så här, vad kommer det med nu då? Vilka fler voteringar? Den här har det ju pratats om hela tiden som en eventuell känslig votering 13-årsgränsen, för att, också för att SD-vildarna inte hade varit helt tydliga med hur de, vad de tyckte om den. Men det kan ju också komma fler framåt, det vet
ja,
man
men
inte.
Också lite...
Och jag menar, i veckan höll de ju på att förlora, vad var det? Det var vårändringsbudgeten, det var liksom tre så här gigantiska, det var det nya betygssystemet och en tredje sak på att du då, ett antal ledamöter hade fastnat på ett tåg och kom ju springande in mitt i voteringen.
Och finns det inte något jättehärligt i just det svenska tågsystemet? Att det, i alla fall någon vänsterpartist borde ju vara så här, åh, det var konstigt, det är de som har nedmonterat och privatiserat skiten.
Men alldeles nyss i en podd så sa vi ju typ vi kan ställa in valrörelsen för det är redan avgjort. Men inte då den nya slutsatsen att valrörelsen pågår och ska väl pågå, men att den pågår ju uppenbarligen bara i riksdagshuset. Så Moderaterna som har den här fina bussen som de har stripat med jättestort ansikte på Gunnar Strömmer på, de borde bara parkera den vid riksdagen.
Så att de kan köra på olika liberaler.
Så skönt att slippa det här och åka ut till liksom Mariestad och Nyköping och olika konstiga orter.
Jag vill bara säga,
jag
tror moderater hellre åker ut där i Mariestad där de har 40% i kommunvalet än ut
i riksdagen.
Ja, eller i olika villaförorter där barnen går på Kungsholmens skolor.
Gunnar Strömmer hade ju också haft enskilda samtal med de här liberala ledamöterna. Han har fortfarande inte bekräftat att det rör sig om liberaler. Han vill inte gå in på vilket parti det handlar om på pressträffen. Men han skulle ju ha haft samtal eller övertalningskampanj. Men de verkar inte ha fungerat så.
Det väcker ju en ytterligare fråga som vi kanske inte har utrymme för att besvara i den här podden. Det är ju, hur fungerar det när Gunnar Strömmer skäller ut någon? Alltså, hur är samtalsdynamiken? Hur låter det? Det är... Om någon kan skaffa en ljudupptagning eller en videoupptagning på en sån sekvens,
men
så skulle jag med glädje ta del av det.
Tror du, jag undrar om man har det där skrike i sig som man tänker en god liksom inpiskar utskällning. Kommer han inte bara prata jättelångsamt och mumligt och liksom mordigt?
Han berättade för mig ganska nyligen om när han hade blivit tillsagd att ringa och skälla ut en person och att han då hade ringt och varit så här: det är ju hej, det är bra om du inte gör det här, det ser inte så bra ut. Och så hade den väl sagt så här: okej, Gunnar. Och sen var det liksom över.
Han gör tvärtom, han vädjar så att säga till den ömma punkten hos personen som gör fel, att du måste förstå hur hemskt det blir för mig. Kanske funkar. Funkade inte den här gången, verkar det inte som i alla fall.
Men det finns några omröstningar kvar under sommarriksdagen. Vi är här och bevakar alla här på Sveriges politikpodd. Politiken.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.